Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Underhuden.
Ja, Camilla Läckberg är faktiskt arg med all rätt. Och hon har skrivit en skitbra bok också, och ni vet ju vem det är. Hon behöver ingen närmare presentation. Jag har tryckt in henne här i studion idag. Lyssna och lär. Hej!
Det här är en podd från L. Underhuden. Med Kakan Hermansson.
Fy fan vad kul. Alltså det var så kul att jag har fått gått verkligen under huden på dig när jag skrev den här, om jag får säga det själv, otroliga artikeln om dig i L.
Ja, men du vet vad jag tycker. Jag tycker den var helt fantastisk.
Tack.
Ja, du får gärna en hel dag ihop också och en hel kväll.
Ja, herregud.
Då blir det ju bra.
Den kvällen.
Ja, det var väldigt roligt.
Ja.
Tur inte allt kommer i artikeln.
Nej gud, det hade blivit det hade blivit en annan intervju om
lite
man säger så.
I censuren.
Men brukar typ, vad brukar folk vilja prata med dig om? Alltså random, den generella artikeln om dig. Hur ser den ut?
Nej men alltså jag har i princip svarat på exakt samma frågor i 15 års tid och jag skojar inte, och det spelar ingen roll vart jag än är i världen. Det har varit liksom, ja, men hur kom det sig att du började skriva? Hur mycket av dig är Erika? Varför skriver du om Fjällbacka? Alltså det är exakt samma frågor som har kommit år efter år. Det, lite har det förändrats de sista åren faktiskt.
I och med dina böcker då?
Ja, för att då har det börjat smyga sig in mycket mer frågor om feminism och jämlikhet och så vidare. Och det tror jag hänger ihop med att jag börjat skriva mer och mer om den biten i böckerna. Så att det har faktiskt börjat ta över väldigt mycket, vilket är roligt. Och nu med nya serien så blir det ju frågor kring den, vilket är skitkul, för då får jag lite andra frågor än om Erika och Patrik.
Mm. Nej men alltså den här nya boken.
Alltså,
jag läste den på en kväll.
Ja,
eller en natt, eller kväll till natt.
Ja, men jag är så jäkla stolt över den. Jag är så jäkla stolt.
Jag med, fast det är inte ens jag som har skrivit den. Men nu ska jag låtsas som att jag inte har gjort ett skitstort reportage om dig i L.
Yes.
Jag får bara låtsas som det.
Och vi har aldrig träffats.
Vi har aldrig träffats. Men varför valde du att skriva om hämnd? Det är ju liksom det centrala i En bur av guld.
Men så jag har alltid älskat hämnd. Jag tycker hämnd är så fruktansvärt intressant. Och det tror jag inte att jag är ensam om. Man kan ju gå tillbaka till Bibeln och så hittar man ju, jag menar, Gamla Testamentet. Det är ju i princip ett enda långt hämndepos. Så att det är ju någonting som är så fascinerande med det här öga för öga, tand för tand. Och det handlar ju om makt.
Mm.
Och vi känner oss ju ofta väldigt maktlösa. Folk gör saker mot oss som vi inte kan göra någonting åt. Samhället gör saker mot oss som vi inte kan göra någonting åt. Vi får bara liksom gilla läget och tugga i oss. Och då är liksom tanken på hämnd någonting som gör att vi får en känsla av makt tillbaks.
Mm. Men var det liksom som att du personligen hade så här, nej, nu får det fan vara nog. Jag har så jävla mycket hämnd inom mig som bara måste ut.
Ja, men jag har börjat bli förbannad sista åren. Jag har börjat bli riktigt jävla heligt förbannad. Och det förvånar mig, för att jag har aldrig varit den personen. Jag har alltid varit otroligt konflikträdd. Jag har blivit så här rädd om folk höjer rösten det minsta lilla. Jag tror jag själv har höjt rösten kanske 2 gånger, 3 gånger i hela mitt liv tills alltså innan jag fyller 40.
Jag är så glad att jag träffar dig efter du fyller
40. Jag har varit en mjäkig jäkel, alltså på riktigt.
Jag fattar inte, alltså, jag har så svårt att se det.
Det har hänt jättemycket efter 40. Att fylla 40 för mig, det var nog det bästa som kunde hända.
Och hur gammal är du nu?
Jag fyller 45 i år.
Oh, du har liksom 5 goa arga år här
bakom
dig.
Jag har ett par riktigt goa arga år. Och en del av orsaken till det, förutom att jag har fyllt 40 och fått lite sent påkommet självförtroende, är också att jag har en dotter som är, eller jag har 4 barn, mm. och min äldsta dotter fyller 15 nu nästa vecka. Och hon, jag har börjat se världen genom hennes ögon, och det jag ser skrämmer mig. Så det är som att jag har fått på mig ett par glasögon efter att ha gått och varit otroligt närsynt i många, många år. Det är som att allting liksom klarnar.
Vad är det du ser då?
Men jag ser att hon har ju inte samma villkor som killarna som kommer ut i världen. Mm. Och det gör mig förbannad, för att hon är fantastisk. Mm. Alltså hon har väldigt mycket mig i sig, fast hon är 2.0-versionen. Alltså hon är en sån oerhört... Nu börjar jag snart lipa för jag ska prata om henne. Hon är så fantastisk. Jag har precis tillbringat ett par dagar med henne. Och den här människan, hon är smart, hon är cool, hon är rolig, hon är kärleksfull, hon är generös. Hon har hela paketet. Mm. Och det gör mig så förbannad att hon inte har alla de fördelar hon borde ha när hon kommer ut.
Nej, och liksom också... Inte bara att hon inte är fördelat, hon har också så jävla mycket nackdelar bara genom att vara en fucking tjej.
Ja, hon har en uppförsbacke redan från början, och det gör mig vansinnig. Jag har aldrig själv upplevt, jag har aldrig upplevt att jag har haft uppförsbacke. Jag har aldrig tänkt på det. Jag har aldrig tänkt på glastaket. Jag har aldrig reflekterat över det, märkligt nog. Men jag tror att jag har lite så här böjt ner huvudet och bara jobbat på och bara liksom inte tittat upp. Mm. Och det är det som är så läskigt. När man väl börjar titta upp så kan man inte sluta.
Nej.
När man väl börjar se sprickorna i fasaden, då börjar man ju se de här sprickorna precis överallt.
När man väl sätter på sig de feministiska glasögonen.
Det går inte att ta sig av sig dem. Det går inte.
Det är ju hemskt också. Man kan ju fatta varför folk inte vill vara feminister. För att det är så jävla jobbigt att se allt jävla skit.
Ja, men alltså det finns ju någonting som är väldigt skönt i att vara okunnig och lite halvblind.
Jag säger, jag har aldrig varit okunnig. So nej. I don't know.
Ja, men du ligger ju ett par decennier framför mig där med kunskapen. Jag är ju ny på det här.
Ja,
det här
men det är det liksom... som jag tycker är så gött med dig, att du också säger det.
Ja, nej, men jag kan inte så mycket om teorin bakom. Jag har inte läst massor om feminism. Jag har börjat nu. Och jag är också lite grann sådär ibland att jag tvekar när jag använder ordet feminism. För det finns ibland falanger inom feminismen som jag tycker har kapat det ordet på ett sätt som gör att jag inte känner att jag kan identifiera mig med vad de lägger i det ordet. Det dyker upp massa regler från andra kvinnor, från feminister som de
och andra män
sätter.
Också.
Ja, män också. Men det är man ju van vid, att det är väldigt mycket män som har satt upp regler för hur man ska leva. Och då kan jag tycka så att, men då ska ju inte andra kvinnor kommer och sätta upp en massa regler för vad jag får och inte får göra heller.
Nej. Nej, men det är så kul, för när du och jag pratar om feminism, då har vi så himla olika...
Ja, men vi står och tittar på, det står som att vi står och tittar på en kristall från helt olika synvinklar.
Men det är också så, alltså för mig har det varit så jävla nyttigt att du pratar om ett liksom typ... Ja, men en sak som du pratar om, så ska jag säga, är ju liksom någon slags Instagram-feminismen, där jag bara, va? Alltså där har ju inte jag... Där pratar vi inte om samma feminism, och det har varit skitnyttigt för mig att förstå att så här resonerar vissa, och liksom, då förstår jag hur du pratar om att vissa kanske kidnappar feminismen. Men,
och det är ju inte majoriteten självklart, men de hörs ju ofta väldigt mycket. Och så blir jag lite förbaskad då när jag plötsligt ska bli tillsagd hur jag ska bete mig, hur jag ska klä mig eller inte klä mig, vad jag ska, om jag ska raka benen eller inte. Alltså, nu minimerar jag till liksom de här små detaljerna bara, men jag har ju också haft lite svårt ibland för kvinnor på grund av att jag har inte mött så mycket manshat under min tid i offentligheten. Jag har ju simmat i ett hav av kvinnohat i 15 års tid.
Ja, precis.
Så att för mig har det också varit en kamp att faktiskt fortsätta tycka om kvinnor. Men där har det varit tur att jag har haft förmånen att ha enormt mycket fantastiska kvinnor i mitt liv. Och det är ju det som har varit räddningen. Men de som har suttit anonymt bakom sina skärmar på internet under alla år som jag varit mamma till exempel. De har ju inte liksom gjort så himla mycket för att man ska känna så stort systerskap.
Nej, och vad är det du har mött där som liksom har gjort dig, ja, men så rädd för systerskapet?
Ja, men mammarollen är det som har varit det stora och avgörande. Det blev en slags total vattendelare från att jag blev mamma för snart 17 år sedan första gången. När jag var fruktansvärt osäker som första gångs mamma. Jag var deppad, jag var osäker, jag var lite chockad för jag hade trott på den här myten om att det bara är så rosa och härligt och man är lite trött. Men ett litet leende så är det värt det. Jag kände inte alls så. Jag kände det som att någon har stulit mitt liv.
Mm.
Och så gick jag ut och försökte hitta stöd hos andra mammor. För jag hade inte så mycket vänner runt mig som hade fått barnen. Jag var ganska tidig i bekantskapskretsen. Säkert på nätet, typ så familjelivsforum och sånt. Och tänkte,
hjälp.
Här kan jag hitta hjälp, jag kan hitta stöd. Jag kan få svar på mina frågor, jag kan få prata av mig, jag kan få landa mjukt hos andra som har haft det likadant. Nej, det var ju inte vad som hände, och det är ju inte vad som händer när man går in på de forumen. Jag har aldrig mött så mycket hat, så mycket fördömanden, så mycket kritik. Och när jag dessutom då startade en blogg och började skriva om, Deckarmamma heter den, så att jag skrev om mitt skrivande och mitt liv som småbarnsmamma. Jag fick ju två väldigt tätt. Så nej, men alltså det jag har blivit kallad allt från barnmisshandlare till så här olämplig som mor och varför skaffade du barn, och i princip allt jag har gjort som mamma har varit fel enligt andra mammor.
Och också att visst fick du en förlossningsdepression på första?
Ja, men det fick jag. Och har väl haft lite släng av det med de andra också, men då har jag ändå haft verktygen att liksom hantera det. Men jag var riktigt i skiten med första. De första tre månaderna var ju ett mörker, så att man hade ju behövt få landa hos någon som förstod, hos en annan kvinna, en annan mamma, hos andra mammor som kunde ge råd och tröst. Istället grävde de bara gropen ännu djupare. Och jag har lite svårt att förlåta det ibland. Jag kämpar lite med det. Jag har lite svårt att förlåta de här morsorna som sitter där och tycker att de ska tala om för andra hur de ska uppfostra sina
barn. Men
de
blir ju liksom bara en klump som du aldrig kan...
Nej, de är ju en ansiktslös klump.
Precis. Och det är skitstörigt. För vem går det ut över när du inte förlåter?
Är det bara mig själv. Jag har ju ingen att ge igen på. Liksom.
Så det skulle vara jättebra om ni hör av er till Camilla så hon kan få ut det.
Namn och bild och adress så kan vi snacka lite.
Men nu så känns det ju som att du verkligen har fått en nytändning. Att du bara har hittat systerskapet.
Ja, men det är jag lite nykär i kvinnor.
Underbart.
Jag är verkligen det. Och det är väldigt mycket tack vare att jag har hittat den där själsfrände bästisen sent i livet. Jag har haft jättefina tjejkompisar stora delar av mitt liv. Jag har haft mycket nära kvinnliga vänner. Men jag har aldrig, och det har legat hos mig, det har inte legat hos dem. Jag har aldrig haft den här relationen som har känts självklar. Jag har alltid känt att de kommer välja bort mig förr eller senare. Mm. De kommer att bli kompis med någon annan. Jag får vara glad för den tid jag har som vi kompisar. Jag har aldrig...
Då vågar man kanske inte investera heller.
Nej, så att jag har alltid liksom känt mig lite obekväm och lite fel. Och lite... Så att jag absolut inte legat på dem. De har säkert stått där med armarna öppna, men jag har inte kunnat ta emot det. Men så träffade jag Kristina Saliba då för 13 år sedan tror jag det är, och började som en arbetsrelation. Och har ju genom åren utvecklat sig till en systerrelation.
Till att ni har vuxit ihop.
Ja, och när den där totalt självklara. Och det är något speciellt.
Ja, det är det. Det är något speciellt. Ni är två ihop.
Nej, men alltså, är ju Twildy och Twildam liksom. Vi är extremt olika och extremt lika och totalt orimliga tillsammans.
Vad är det med henne liksom som attraherar dig som den där systern typ?
Men grejen är att, och det är först nu sista året som jag har börjat analysera vad det är som har klickat så otroligt bra i vår vänskap. För jag var så fascinerad av det innan. Vad var det som hände? Mm. Och jag tror väldigt det att vi är extremt olika på en hel del punkter. Och vi har kunnat lära oss väldigt mycket av varandra. Hon är ju fruktansvärt tuff. Hon är ju totalt orädd. Hon är ju totalt orädd för konflikter. Så att ibland när vi har haft möten och sådär och hon ska liksom börja ta med hårdhandskarna och förhandla eller någonting, då har ju hon så bett mig att du ska nog gå ur rummet nu.
För annars kommer du be henne och...
Annars kommer jag sitta och ha jätteångest och typ sitta och be om ursäkt bara. Och hon har lärt mig att himlen trillar faktiskt inte ner för att man säger ifrån. Eller att man säger nej. Eller att man faktiskt blir förbannad ibland. Jag har alltid haft någon känsla att men gör jag det så kommer hela himlen att trilla ner. Mm. Och jag märkte av henne att nej, det gör inte det.
Men varför har du trott det? du kommer inte från liksom ett bråkigt hem?
Nej, gud, den mot var, mina föräldrar var väldigt viljestarka.
Och vad betyder det då, viljestark?
Nej, men de var väldigt så auktoritära, liksom starka, temperamentsfulla, starka personligheter. Och jag tror att med två sådana så blev liksom min överlevnadsstrategi var att göra mig lite liten och göra mig liksom lite medgörlig. Alltså jag var ju det snällaste barn som någonsin har existerat. Jag har ju aldrig höjt rösten till mina föräldrar. Alltså jag har aldrig ens varit i närheten av ett jävla kärring eller gubbjävla eller någonting liksom. Nej. Alltså...
Gud, jag fick ett dåligt samvete direkt till mina föräldrar när du säger så.
Fast det har kanske varit nyttigt ibland. Men jag liksom valde att, ja, men då gick jag in på mitt rum och satt mig och läste istället.
Såklart.
Ja. Så att jag tror att det är därifrån. Och jag har lärt mig så mycket av Kristina om att liksom våga sätta gränser och våga säga ifrån och våga bli lite tuffare. Och jag har lärt henne att vara lite mjukare. För att jag tror att hon också med åren med mig har förstått att ibland så fångar man faktiskt fler flugor med honung än med flugsmälla. Liksom. Mm. Man behöver inte alltid gå på i 120 i med stridsvagn. Liksom.
Jag tror också att du har lärt henne att lyssna.
Ja, och lite så här, nu tar vi ett djupt andetag. Mm. Och från kan ju smattra på i kulsprutefart.
Ja, men jag tror också liksom att hon med hennes bakgrund, att hon är så här van vid att alltså, ska någonting bli gjort så får hon göra det själv.
Ja, ja.
Och det är därför det är så jävla gött att umgås med kvinnor, att man kan så här hjälpa varandra.
Ja.
Och när man förstår det, att kvinnor inte är fiender som vi har vuxit upp att lära oss, då, alltså, då är det ju party.
Ja.
Då är det ju fest.
Ja. Men vågar man, hittar man de där riktigt bra och vågar liksom släppa in dem, så jäkla vilken styrka det är.
Och det märks ju så sjukt mycket i din bok.
Ja, ja, men det är ju väldigt ju liksom mycket kärlek till kvinnor i den också.
Man kan, och att man är så här... Vad heter det ordet nu? Alltså villkorslös liksom, trygghet, att man litar på.
Ja, men att man alltid, man vet att den andra alltid finns där. Att trillar man så finns den andra där och fångar upp en. Alltså jag vet en gång när, efter skilsmässan, den andra då, jag har samlat på mig några stycken.
Menar du han som
från,
du...
Från hade, Martin.
Alltså som, han som du hade frikort på?
Ja, precis.
Jag berättar för alla jag träffar.
Jag får inte ha frikort efter det.
Nej, men du måste berätta om det.
Nej, men
du
alltså
var gift
det...
först med en annan.
Ja, och jag var ju tillsammans med stora barnets pappa. Det var ju under Robinson-perioden hon gick då. Programmet Martin. Och han var ju mitt frikort efter det då. Jag var väldigt förtjust i honom.
Du tyckte han var så sexig.
Så att han var mitt frikort under många, många år.
Och det hade din man inga problem med?
Nej. Alltså frikort, man får ju ha frikort liksom. Så. Jag kommer inte ihåg vem han hade. Men jag tror det var en amerikansk skådespelerska. Sådär, liksom. Ja.
Man måste ju ta någon som är närmare. Fattar han inte det?
Nej, men jag tyckte att det kändes ju väldigt ouppnåeligt ändå. För jag pluggade ekonomi i Göteborg. Liksom, det var inte direkt så jag trodde att that's gonna happen. Liksom. Mm. Så att han var mitt frikort under väldigt, väldigt många år. Så att sen när vi blev ihop då, jag berättade det för Martin. Så han bara, okej, det blir inga frikort nu, bara så vet liksom.
Det är så jävla sjukt.
Det är faktiskt väldigt roligt.
Ja, vänta, nu skulle du säga, efter din andra skilsmässa.
Ja, men då var det då hade jag en period där, ja, men det var liksom, det var deppigt. Jag hade skitmycket jobb, man skulle in med barnen och liksom, jag var stark i skilsmässa, men jag hade en period där man så fick en svacka liksom, för mycket jobb, räckte inte till barnen och huset blev liksom kaos. Och Kristina då, hon vet ju liksom hur jag funkar, och hon såg liksom samtidigt den här paniken, att inte hinna med allt. Och då kommer hon hem liksom, och drar på sig gummihandskarna och så här, rensar och städar skafferiet. Alltså, vem gör en sån sak? Och hämtar en pool. Nu älskar hon att städa i och för sig.
Ja, så
att, men alltså, bara en sån grej. Och det kan verka som en otroligt liten grej för någon utomstående.
Men jag tycker att det är enormt.
Att en kompis faktiskt kommer hem och gör en sån sak. Alltså det... Det är svårt att förklara den tryggheten.
Mm. En sån har jag också, Amelie. Hon packade ihop hela min lägenhet.
Ja.
Och Lisa, när hon rensade hela mitt förråd. Ja. Det var mycket skit där.
Ja.
Ja,
fan. Den polare som flyttstädar eller flyttar åt den. Det är
det tråkigaste som finns. Ja, bara gör dem.
Alltså det värsta som finns. Absolut det värsta som finns.
Men du och alltså ni är ju liksom bästa kompisar och sen så är ni partners.
Ja, vi jobbar ihop. Ja. Det var också sån här, när vi började jobba ihop där för 13 år sedan.
Fan, är det så länge sedan?
Ja, det är så länge sedan. Det är ju skitlänge sedan.
Ja.
Och då var det ju jättemånga som sa att men två brudar kan inte jobba ihop. Det här kommer aldrig funka. Två brudar kan inte jobba
ihop. Vem sa det?
Ja, men det var så allmänt liksom så här, man fick små kommentarer att ja, men får se, det kommer aldrig funka liksom.
Också för att ni höll på med investmentbolag.
Inte då, utan det började vi för 2 år sedan, utan då var det, hon skötte min PR-verksamhet och sen har det vuxit efterhand liksom, och våra affärer har vuxit ihop allt mer. Men det känns så skönt att motbevisa det, och absolut, vi har rykt ihop några gånger, men jag tror vi har rykt ihop typ 2 gånger på de här åren så här ordentligt, och vi har löst det på 5 minuter och sen har sagt, ah, sorry.
Alltså det är så konservativt, det är ju grått.
Ja, men det är björnens
folk, att säga, grått folket, att man inte ska, det går väl hur bra som helst.
Ja, men det finns någon slags bild om att kvinnor inte kan hålla sams, att det alltid måste bli bråk, och det blir också en självuppfyllande profetia ifall man tror att det är så.
Undrar vad vi bråkar om, killar.
Ja, exakt. Så att, men en sån här viktig grej med boken för mig är att, och det är en sån här grej som jag alltid försöker framhålla när jag pratar om den, det är att jag gillar inte det här när det blir uppdelat i svart och vitt, manligt och kvinnligt, att jämställdhet handlar om att bara män ska göra någonting. Det finns ju lite liksom sådana åsikter ibland också i debatten, att ja, men männen ska fixa det här, männen ska göra det här. Grejen är att,
vad är det de ska fixa, menar du?
Ja, men jämställdhet, att de ska lämna ifrån sig makt, de ska kliva tillbaks, de ska liksom, det är deras ansvar att lösa det här.
Men det kommer de inte göra.
Nej, för det, att så här är det, ingen har någonsin frivilligt lämnat ifrån sig makt. Nej. Det där handlar ju om makt. Så att några, i det här fallet och halva delen av befolkningen, bara ska kliva tillbaks och säga att, åh, förlåt oss, varsågod, er tur nu, kommer ju inte att hända. Och det är där vårt eget ansvar kommer in. Och jag tycker att man glömmer det ibland, att det är väldigt lätt att lägga allting vid fötterna på männen. Och jag försöker vara ganska tydlig i boken med att en av mina stora poänger är att vi har ju ganska stort ansvar själva för vad vi accepterar, vad vi tar på oss. Ja, men den här hemmafru-debatten som vi har haft nu, att det har ju blivit lite poppis igen att bara hemmafru, det har kommit tillbaka lite på modet, och det har varit kvinnor som gått ut i artiklar och sagt att
jag
har rätt
av den här diskussionen.
Ja, men du vet liksom. Och där är jag så här att okej, jag ser inte ner på uppgiften i sig. Det finns ingenting som är så tufft som att vara hemma med barn. Efter 3 dagar ihop med mina ungar hemma så längtar jag ju tillbaka till jobbet. Alltså det är ju det tuffaste jobbet som finns, så att det finns ingenting liksom nedvärderande i själva jobbet. Men det som händer är att man lämnar ifrån sig makten. Om du väljer att vara hemma och din man jobbar, han bygger karriär, han bygger upp en trygghet. Vad händer om han drar 15-20 år senare?
Eller dör.
Ja, eller dör, eller vad som helst.
Om han har, ja.
Och det är ju sådär, ja men absolut, välj yrket då, men då måste man ju tänka steget längre, att hur får jag en trygghet? Ska vi sätta över en del av hans lön? Hur pensionssparar vi? Hur ser vi till att jag kan jag liksom plugga så att jag håller min utbildning? Alltså, men hur,
alltså det är så långt ifrån mig att man skulle vara hemmafru.
Ja, men det är från mig också, men jag kan respektera att man vill det, men jag kan inte respektera att man lägger över hela sin trygghet på en annan människa och lämnar ifrån sig hela sin... Det kan jag inte, att man litar, så man ska inte lita på någon annan än sig själv. Det låter jättesyniskt.
Men det är också så himla intressant att så här, när du tänker på feminism, då tänker du på detta. Om jag tänker på feminism, då tänker jag liksom på något helt annat.
Ja.
Men det är det också...
Det är därför man måste ha de här diskussionerna.
Ja, det är också
att man liksom,
det som är lite gött. Ja. Jag tänker bara på typ kvinnomisshandel, prostitution och annat sånt mörkt.
Fast grejen är att absolut, det är de värsta sidorna av diskrepansen mellan män och kvinnor. Och män är våldsammare än kvinnor, betydligt högre grad och så vidare. Problemet är att många av oss kommer aldrig i kontakt med just den biten av kvinnohatet och så vidare. Men de flesta av oss kommer inte i kontakt med prostitution. Vi har aldrig blivit slagna. Jag har aldrig ens varit i närheten av blivit slagna.
Där måste jag ändå lägga in att jag tror många fler kvinnor lever i psykisk och fysisk våld i sina relationer än vad vi tror.
Det tror jag med. Jag tror att det är otroligt mycket vanligare. Men om man inte har upplevt det så är det svårt att relatera till det. Och då tycker jag att det är lika viktigt att prata om den här vardagsojämlikheten. Jag menar det här som att kvinnorna tar större delen av föräldraledigheten. Sen tar vi de flesta vabbdagarna för att han har hunnit glida före. Sen jobbar vi. Och där är ju, det är där vi också har hamnat i en fälla. För att vi har absolut tillskansat oss rätten att komma ut i arbetslivet. Och det var ju liksom ett stort kliv att vi också fick tillgång till arbetslivet. Problemet är att vi inte sluppit lika mycket av hemarbetet.
Nej, vi jobbar dubbelt så mycket.
Ja, och vi är familjens projektledare. Och det är ju där vi hamnar i en fälla att vi inte kommer i kapp. Och alltså, jag är så fascinerad av det här. Jag följer ett konto som heter Mansbebisar som är väldigt bra för att det tar upp det här med liksom vardagsojämlikheten. Du håller inte med?
Jo.
Jag bara,
när jag läser Mansbebiskontot.
Nej men alltså det är så.
Då, vet du vad jag tänker då? Då blir jag cynisk. Skiljer. Ja. Hur fan kan jag vara tillsammans med de här fucking männen? Ja. Och jag ska inte vara så dömande. Men man blir så, hur fan är det fatt?
Ja, men det, alltså, jag blir så upprörd när jag läser det kontot. Och det är ju de här sakerna. Nej, men alltså, det är ju den här liksom, vardagsojämlikheten. Det här att okay, båda jobbar, man har småbarn. Mannen tar sig rätt att så här, gumman, på söndag så ska jag golfa med polarna. Så att jag sticker vid 8, jag kommer väl hem vid 7-tiden. Bra om maten är klar så vi kan käka då typ. Vilken kvinna drar iväg en hel dag på helgen när man jobbar heltid och har småbarn? Nej, det är då det ska liksom sorteras tvätt. Det är då man är ute och ligger på knäna i rabatten och håller på och rensar. Det är då det ska förberedas bak till en jävla föräldrafika på måndagen.
Eller så är man lite ledig men har jättedåligt samvete.
Ja, och skyndar sig iväg på någon fika och sen skyndar sig hem igen. Och ungarna hinner mässa och fråga, var är du när kommer du hem? För de vet att det är liksom mamma man går till. Och det här, det finns en bok också som jag älskar som heter Familjens projektledare säger upp sig. Som jag också älskar. Som talar så otroligt mycket om det. Och det här är också så här dubbelt. Att män tar inte för sig. Men vi måste ju för fan också kräva lite grann. Om man är gift med en ingenjör. Eller vilket yrke som helst, men säg att du är gift med en så här universitetsutbildad smart människa, så borde väl han kunna räkna ut att barnen kan behöva nya kläder när det blir vinter.
Men det är där. Där
och
tänker jag lura så här,
ut vilken storlek de har.
Nej.
Hur svårt ska det vara?
Men det är där jag tycker, ska verkligen kvinnorna behöva säga till? Där blir jag ju så här, är du tappad bakom en vagn? Räkna fucking ut.
Jag vet.
Alltså, jag är inte tillsammans med någon man. Så det
men där, så där blir så dubbelt. Att på ena sidan så tycker jag så att snubbar, vad fasiken, hur kan ni stå sig på?
Hur kan ni vara
när
nöjda?
När ni har fru som sliter ut sig. Hur kan ni liksom bara låta det hända och inte tycka att jag kanske borde kliva in och avlasta henne här? Och som sagt, då tjejer, men vad fan... Gör det inte. Och så där gör det under protest. Att man suckar och gör det.
Men jag har
det biter
liksom,
inte.
Jag har väldigt stor förståelse för kvinnor som är passivt aggressiva. Att kvinnor bara tar och tar och tar och tar. Och till slut så tar det stopp.
Nej, men jag är ju den. En av mina makar, nu ska inte hänga ut någon här. Men en av mina makar hade en tendens att slänga sina kläder överallt i hela huset. Bara liksom där han stod. Ytterjackan kunde liksom åka av på golvet. Vardagsrummet mitt av. Så det låg liksom såna här spår av kläder överallt.
Bara,
och jag tjatade. Och så plockade jag upp det. Och så tjatade jag, ja men du vet, så här. Och så var det bara en dag, du vet, den här falling down liksom. McDonald's är stängd. Man ska beställa en frukostburgare liksom. Det bara brast. Det bara samlade ihop alla hans jävla kläder som låg spridda på golvet i hela huset och slängde ut det i rabatten utanför huset. Och så hängde jag upp ett par av hans kalsonger på ett kvastskaft som stod utanför entrén precis också.
Så att alla kunde se?
Ja.
Underbart.
Det var där jag landade liksom.
Vad var
blev det bättre. Ja, men då, han kom ju hem och bara, oj, förlåt liksom.
Det blev bättre en vecka?
Det blev bättre en vecka eller två eller tre och sen började ju sakta droppas kläder igen.
Liksom. Sen skyllde
du dig. Den här Sisyfos-sysselsättningen som bara äter upp en och sådär och tjata. Alltså höra sig själv tjata är så hemskt. Och den här frustrationen det tar att behöva tjata och tjata och tjata.
Nej, Camilla.
Vi är lite omvänt hemma nu dock, för jag är slarvig än Simon. Så där är det han som håller på att tjata.
Han känns så jävla...
Så att jag måste skärpa mig där lite faktiskt.
Prydlig.
För det, där måste jag faktiskt säga att det är det jag som är lite...
Men låt det bara vara så, Camilla.
Ja, jag vet. Men då känner jag så att då kan inte jag uppföra mig likadant. Man måste ju, jag kan inte ha dubbelmoral så.
Nej. Du behöver inte vara likadan. Men det kan vara skönt för dig att inte vara den tjatiga ett tag.
Ja, men det är skönt. Det är väldigt skönt. Underhuden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jag och Simon tränar på samma gym. Vet du hur
coolt? Du har en liten crush på min man också, tror jag.
Nej.
Nej, på hans som han dansar med. Fast du gillar min man.
Hans man. Jag älskar din kille.
Jag kallar det dansaren. Ja, men det är det jag menar.
Jag tror också att det är för att du pratar så himla gott om honom. Så när jag träffar honom, jag bara, va? Men gud, det här är världens bästa person. Jag sa det till honom också. Jag bara, tror verkligen att du är världens bästa människa? Han bara, nej, men det är jag inte. Jag bara...
Han blir jättegenerad om man säger sånt. Men han är lite så här old fashioned. Alltså, han är ensam barn. Hans föräldrar har liksom uppfostrat honom så här ganska strikt. De är jäkligt jämlika. Alltså, det är så fantastiskt att se de två tillsammans. Så han är vuxit upp och ser det. Att det är ingen av dem som har gjort mer än den andra.
Ja, det är coolt. Han ser så ung ut, Simon.
Ja,
han är... Otroligt ung i ansiktet.
Ja, men han ser väldigt liksom pojkaktig ut så.
Grattis.
Tack.
Du, en fråga som jag brukar ställa till personer som är här, som är offentliga personer, det är du. Hur liksom skadad eller påverkad har du blivit av att vara en offentlig kvinna? Alltså att synas mycket, höra, alltså vara liksom mycket på bild och i tv och sådär.
Jag har aldrig faktiskt känt mig särskilt besvärad av det. För dels så tycker jag att det är så här gigantiskt ilandsproblem. Jag tycker alltid lite så här lustigt när folk som är så här kändisar gnäller över att de är kändisar. Man bara, jo, fast om du slutade vara kändis imorgon så skulle du vara desperat och ha panik liksom. Så det är mycket poserande med det här gnället över hur jobbigt det är att vara offentlig person. Och jag tycker också att det hänger ihop med... Ja, men jag tycker det. Jag tycker det. Vad fan gnäller? Alltså, sorry liksom. Buhu liksom. Men det hänger också ihop, tycker jag, att det är för fasken självvalt.
Mm.
Alltså jag har ju valt att bli en offentlig person. Jag har ju valt att ställa upp i massa tidningsintervjuer. Jag har ju valt att bli ett namn i folkmun. Jag har valt att ställa upp i Let's Dance och visa trosorna. Gå ner i ormcellen i Fångarna på fortet. Det är ingen som har tvingat mig till det. Och jag har ju fått vara med om oerhört mycket roligt tack vare det. Jag har fått träffa fantastiska människor. Många som har varit mina idoler innan jag själv blev offentlig. Och jag har fått vara med om fantastiska upplevelser. Och jag tycker liksom att det är väldigt, väldigt lite synd om mig.
Mm.
Och sen också, jäkla tur man bor i Sverige. Att man bor i England hade jag kanske sett annorlunda på det. Nu har paparazzi i trädgården.
Ja,
svenskar är ju väldigt respektfulla. Mm. Både pressen och folk i gemen. Det kommer ju folk till mig, fram till mig ett par gånger per dag. Men de är ju bara så trevliga. Mm. Alltså folk är ju så gulliga.
Mm.
Nu i och för sig folk slutar att kommentera någonting om böckerna. För det är alltid så här små gulliga damer som kommer fram till mig. Och innan var det så här, åh, tycker så mycket om dina böcker. Nu är det så här, åh, Polly är så gullig.
Ja, så det att blir mina böcker mer liksom... personligt liksom.
Ja. Mm. Och sen brukar jag ju ofta, så nu är jag lite fixad och finklädd och sminkad och så där, för jag skulle träffa dig idag.
Detsamma. Vi är så snygga idag.
Snofsa till sig lite grann då. Men annars så privat ser jag ju ut som 7 svåra år. Jag orkar ju aldrig sminka mina skrinet Konsum eller, och jag går ju i mina mysbyxor. Jag går ner i pyjamasbyxor med Musse Pigg ner till Konsum och foppa tofflor liksom.
Du hade på dig någonting otroligt, som ett par byxor som du hade köpt i en inredningsbutik förra gången vi sågs.
Just det, vilka var det?
Det var de där
med svarta med medaljong.
Det ser lite,
så här,
lite typ Versace ut.
Precis, lite så.
Och de gick du ändå ut i sen?
Ja.
Och Uggs typ till.
Ja, absolut.
Fet stil.
men då blir folk lyckliga. Folk blir så lyckliga. Folk kommer fram så här bara spontant, de kan inte hejda sig. Bara, du ser ju ut precis som vi, de blir helt lyckliga.
Sen satt vi i Chambre Separé så ingen kunde komma fram till oss.
Det är precis sant.
Och då menar du att du inte har blivit påverkad av... Att du syns mycket.
Ja, men det är klart att jag har blivit på något sätt. Men det har kommit så gradvis att det är väldigt svårt för mig att säga vad som är vad, så att säga. Men det är klart att det påverkat mig att jag har blivit offentlig. Jag tänker mig för på ett annat sätt vad jag säger och vad jag gör. Jag skulle ju liksom aldrig liksom bli...
Oj, vad
tänker
nu.
Jag ska försöka fundera ut vad jag inte ska mycket. Det är så mycket
jag
inte skulle göra.
Hur har jag censurerat mig nu? Nej,
jag skulle inte stå så här...
Och visa kuken på en fest?
Nej, det skulle jag inte sådär.
Same,
inte faktiskt. Visa tuttarna heller faktiskt. Och du vet, man kollar ju alltid så här, har jag genomskinligt på mig idag? Eller syns det någonting liksom? nej, så det är klart jag tänker mig för, men det är också för att jag är ju tonårsbarn, herregud.
Ja.
Då när, apropå det här med att visa trosen i Let's Dance, då det var ju min äldsta son, var ju 11 år då. Och det var ett lyft vi skulle göra i buggen. Som gjorde att liksom kjolen skulle trilla ner. Jag skulle så här stå upp och ner på axlarna, på min dansares axlar då, så att jag skulle ha benen rakt upp i luften, och då skulle ju den lilla buggkjolen åka ner då. Och jag var så tänkte så här att jag måste ju fråga Wille om lov. Jag kan ju inte göra det ifall han liksom inte, du vet, 11-12 år, lite känsligt. Så jag frågade honom, så ville, är okej om jag gör det här liksom, jag förklarade liksom. Och han var så här, vad är det för trosor?
Nej.
Och jag bara så här, ja, men det är ganska stora så här. Det var så här stora mamma, prickiga, vita, lite 40-tals så här, rejäla liksom. Sån här hotpants var lite så här. Och så här, och så ska jag ha ett par andra under också för säkerhets skull. Han bara, ja, men då är det okej. Okay. Om du har två par är det okej.
Okay.
Så han
liksom
köpte det. Han såg lite lidande ut, men han köpte det. Han bara, det är okej.
Okay. Det är så jävla intressant det där med att man har någon annan att tänka på det sättet.
Ja, nej, men alltså, jag vill inte att de ska bli retade i skolan för någonting jag gör, eller att de ska bli liksom känna sig att de skäms för mig. Det är jätteviktigt för mig.
Mm. Men alltså, det här, tillbaka till utseendet, du håller väl ändå på lite med krämer och sånt?
Ja, gud ja. Fast det började jag med först efter 40. Innan 40 hade jag inte använt en enda kräm.
Hade du inte tid med det eller?
Nej, men jag tyckte inte det var kul. Alltså, jag har alltid gillat så här hår. Jag har alltid älskat att köpa shampoo och hårprodukter. Men jag har varit totalt ointresserad av krämer. Så vet, jag har ju aldrig smört in mig med body lotion i hela mitt liv typ. När alla de andra tjejerna stod efter gympan och du vet de här stora, inte Nutrilett, vet du, naturellflaskorna som alla
och
hade.
Och Nivea.
Du vet, jag orkade inte. Så det har jag aldrig gjort, och inte ansiktet heller. Det var först när jag fyllde 40 som jag kände att...
Men varför det?
Nej, men jag har inte haft...
Men jag menar, vad hände när du fyllde 40?
Ja, nej, men då kände jag lite grann så att fasiken, jag borde kanske börja ta hand om min hud. Jag har ju haft ganska tur rent genetiskt att jag är väldigt slät och sådär liksom naturligt. Och då tänkte jag, borde jag kanske börja förvalta det nu? Så det var mer så. Och nu har jag faktiskt blivit lite... Jag älskar serum.
Oh.
Och nu har det blivit en sån här ritual både morgon och kväll.
Stön.
Oh. Jag hörde
berätta,
det.
Alltså, du får berätta i detalj gärna vad du använder.
Nej, men alltså jag... Först har jag någon sån här... Alltid tar så här, nu tar jag faktiskt rengöringsansiktsservetter. För att jag körde nästan ett år till sån här Micellar Water. Ah, eller vad det heter. Tyckte det var jättebra.
Ah.
Så fick jag plötsligt för ett par veckor sedan fick jag världens kontaktallergi av det vattnet runt ögonen. Så jag såg inte klok ut. Jag var helt illa. Jag fick nästan sår. Ja, jag fick nästan sår och svullnade upp så att... Jag såg helt galen ut. Så nu har jag inte vågat använda det igen. Utan nu har jag liksom använt så här sensitive servetter. Mm. Och jag tycker det är ganska smidigt också.
Vad är det för
också.
Märke på de där servetterna?
Jag brukar ju köra de här vanliga... jag tror det är L'Oreal på de här. Och det är sensitive då. Och sen tar jag serum. Och där kör jag SkinCeuticals produkter. Mm. Gillar jag. Så att, och så har jag lite olika, det är så här HA-serum och det är ett morgonserum och ett nattserum, jag vet knappt vad de heter, något fuktserum, och jag älskar serum. Jag älskar
det,
lite så här kylkänslan när det går in i huden. Jag tycker det är så jäkla skönt. Och sen använder jag en ögonkräm och en dagkräm också från SkinCeuticals. Den som inte är så fet, för jag gillar inte när det blir lite fett. Jag tycker inte om att känna mig. Jag har lite så här oljig T-zon. Ja. Så jag tycker inte om den här lite klibbiga känslan. Jag vill att det ska gå in lätt.
Jag vill veta vad det är för...
Ja, jag kan ju aldrig vad de heter. Jag känner igen, när jag ska gå in och köpa dem så känner jag igen på hur burkarna ser ut. Men jag kan aldrig säga vad de heter. Och så har jag en sån här nattserum som jag smer lite så här småklibbigt. Men på natten tycker jag det är helt fine.
Alltså SkinCeuticals...
Ja, jag tycker de är skitbra.
Jag
tycker de är jättebra.
Jag får sexuella känslor.
Ja, men jag tycker de är så bra. Sen hade jag några glow-ampuller från Babor som jag hade inför releasefesten också. Som jag också tyckte funkade så jäkla bra. Huden fick en otrolig lyster.
Visa vilken det är du har.
Nu ska vi se här.
För då kan jag nämligen lägga in det på bloggen sen.
Ja, jag har den här Ferulic. Den här.
Den utsåg jag till... årets, alltså typ produkt förra året, eller förra året.
Det är skitbra. Sen kör jag den här på natten. Reservatrol BE. Antioxidant, natt. Så den har jag bara den på natten. Sen har jag, ska vi se, det är någon annan de här också. Blemish Defense tar jag från härifrån ifall jag får lite ut utslag. Om jag checkar socker så får jag direkt utslag och då brukar jag köra den. Den här Correct Retexturing Active kör jag också ibland. Jag vet inte jätteriktigt när jag ska använda dem. Jag har fått rekommenderat och så blaffar jag på liksom.
Men hur kom det sig att du valde just dem? För det är inte världens största märke, men det är ett så sjukt bra.
Nej, men jag går och gör ansiktsbehandlingar hos Dr. K heter kliniken. Så att, och de har bland annat de produkterna. Så att jag har liksom gått på rekommendation där. Jag var jättenöjd. Alltså.
Vad gör du för ansiktsbehandlingar?
Men jag har ju varit ganska försiktig även där. Men dels så här porengöring och det här klassiska UV-ljus.
UV-ljus, berätta.
UV-ljus med olika, det är lite grann det nya förstått.
Att alltså
det
liksom att man lägger olika in en sorters mask typ?
Nej, utan det är en lampa. Och så finns det, då har de olika effekter i ljuset. Jag har även en liten sån här hand-UV-ljusgrej hemma som jag sitter och kör med. Fasiken är den nu från för märke?
Alltså vill jag ha?
Ja, men det är skitmysigt. Och så väljer man sig blått ljus, har jag för mig, är mot akne. Rött ljus är, om jag minns rätt nu, dämpar rodnader. Grönt är föryngrande. Så kör man liksom lite grann, så kombinerar man med det med ett serum. Jag måste kolla vad det heter, det märket som har dem.
Hur ser du själva liksom ljus?
Ja, men det är lite grann som en borste kan du tänka dig. Och så istället för borstpiggar så är det ljusdioder.
Typ en rund som man bara...
Ja, små ljus. Så att man kan, det är liksom små metall så att man kan liksom runda, jämna. Så, man kan liksom, så drar man det.
Hur
så.
Ofta gör du det då?
Ja, men det blir ett par gånger i veckan. Som jag, den är hemma. Jag går inte och gör ansiktsbehandling på...
Men vadå, så man har ett serum och sen så är det som så att man smörjer?
Ja, man kör det över ansiktet så här.
Märker du skillnad?
Jag tycker det. Sen vet jag inte om det är placebo eller inte, men det är ju skitsamma. Och sen tycker jag dessutom att det är fånigt, men jag tycker det är lite meditativt.
Vet du
jag
vad,
tycker
Camilla?
Det är lite skönt att
om
sitta där och jag känner att jag unnar mig.
Det här.
Och jag känner också lite grann att jag unnar mig den här stunden och det är någonting som jag liksom unnar mig att göra för mig. Och jag tycker det är lite avkopplande. Jag kör ju också sån här IR-baster nu emellanåt. För jag går ju och gör LPG regelbundet. Och på samma ställe så har de börjat med IR-baster.
LPG? Det är alltså när man fettsuger kroppen på typ slamprodukter, va?
Ja, alltså man fettsuger ju inte. Utan det är så här lymf, de jobbar med lymfkörtlarna i kroppen. Så att
och så
du dränerar
man
dem.
Jättemycket.
Ja, så får du ut massa slaggprodukter. Och det tycker jag är fantastiskt.
Gör det ont?
Nej, utan det är jätteskönt. Och grejen är den att jag hatar ju massage. Jag har ju inte tålamodet att ligga och bli masserad.
Jag ska skriva böcker.
Ja, men du vet, alltså, jag ligger där på den jävla massagebänken och ångrar att jag tog en timme, att jag inte tog en halvtimme bara. För jag bara ligger där och tänker att är inte människan klar snart? Och jag bara vill få tag i en dator och jobba och jag ligger och har så att göra listor i huvudet. Så jag har aldrig fattat den grejen, hur man kan somna, hur man liksom kan koppla av med LPG. Alltså jag somnar på 5 minuter. Det är något helt annat. Man har sån här kroppstrumpa på och så är det liksom... och det började, man tog ju fram det från början för brännskadepatienter. Det var ju en läkare som jobbade med brännskadepatienter, för man gjorde ju det här för hand. Man fick ju mycket snabbare läkning när man gjorde den här lymfmassagen. Men det var väldigt, väldigt tungt, för det går ju djupt ner i bindvävnaden. Och då uppfann han då en apparat för att kunna göra det här istället för att behöva göra det manuellt. Och det var rent medicinskt från början. Men sen upptäckte ju skönhetsindustrin då att det hade ju effekter även för liksom, men slanka ner och cellulit och allt det här. Och då blev det liksom stort även inom skönhetsindustrin. Men det har från början en medicinsk effekt.
Och vad händer med din kropp? Du kissar mycket?
Ja, men alltså det är lite grann som ett strykjärn som så här bara stryker ut. Man får liksom så här minska måtten. Det blir jämnare. Det är svårt att förklara.
Hur ofta gör du det då?
Jag är lite perioder, just nu hinner jag inte. Men när jag hinner så har jag försökt gå en gång i veckan. Och då gör jag det kanske i 2 månader. Sen kanske kommer en period på 2 månader igen där jag inte hinner. Så att, det är ingenting som... Alltså resultatet håller ju.
Aha, men så hur mycket ska man göra?
Det är väldigt individuellt. Man säger för att få resultat så bör du gå i alla fall 8-10 gånger.
Vad kostar det? Det kostar 23 miljoner sålda böcker.
Nej, det gör det inte. Men det är väl ungefär samma som massagepris. Och så brukar jag köpa paket så att det blir billigare om man köper ett paket 10 gånger. Måste jag kolla.
Men det är inte hos hon hit by...
Jo, det är där. De sitter där. De sitter där vid nummer 18 där.
Ja, precis. Hit by Sophie. Kolla.
De heter... Sophie. Ja, precis. De sitter och delar... Forces by Sweden heter de.
Ja.
Eva och Jenny där. De är så mysiga också. Och Jag tycker det gör jätteskillnad för mig. Och där får jag verkligen avkoppling. Alltså jag tvärsover efter 5 minuter.
Men då kan det ju verkligen vara värt de där stålarna, om man har dem alltså.
Ja, och jag blir också lite nördig. Jag börjar läsa på väldigt mycket.
Jo, jag märker
läsa
det. På om det här var ju en läkare som tar väldigt djupt i bindväven.
Jag blir så nördig. Men det är också så att lymfsystemet är ju någonting som är lite outforskat område i kroppen. Det görs inte så mycket forskning
jag
på det.
Jag kan mycket om det, för min syster hade lymfcancer.
Ja, då förstår jag att du har. Och det är ju så här, det är ju det som rensar slaggprodukter i kroppen. Så att när det kloggar igen, alltså det påverkar ju otroligt mycket i kroppen. Så jag
Slipp
tror stenhårt.
Någon snart kommer Faye hålla på med sådana lymfdränage.
Alltså, såklart. Hon ligger snart i en kroppstrumpa.
Alltså, jag har så mycket känslor för henne.
Ja, men jag älskar henne också. Ja. Sen, stora utmaningen för mig var att hon gör ju en del saker som inte är speciellt sympatiska.
Eller?
Så jag kände ju det att hon...
Jag har inga problem med vad hon gör.
Nej, men hon gör ju en del saker som ligger utanför normen för hur en kvinna får bete sig. Det var faktiskt en läsare som sa till mig, hon kom på signeringen och hade redan läst boken, sa hon så att det var väldigt intressant, för att jag blev väldigt provocerad först när jag läste den av Faye. Jag blev väldigt provocerad och tänkte, men gud vad hemskt, hur kan uppföra sig så här och kan göra såna här saker. Och sen stannade jag upp mitt i den tanken och sa till mig själv att, men vänta nu, om jag hade vänt på det här och hon varit en man, hade jag reagerat på samma sätt då? Hon bara, nej, för jag läser 3 sådana böcker i veckan om män som uppför sig på det här sättet. Så att det är så normalt och jag är så avtrubbad för det. Och det är så provocerande just att en kvinna gör de här sakerna, och det var ju min avsikt också. Men jag behövde ju fortfarande liksom skapa en karaktär som man fortfarande ändå kan gilla, fast hon gör saker som är väldigt unlikable. Det var den stora utmaningen.
Men det var väl liksom som en strategi som du hade?
Ja, men jag hade en väldigt tydlig bild av hur jag ville att hon skulle vara och vad jag ville säga med henne också. Men jag har alltid varit väldigt försiktig med det här att i första hand ha ett budskap. Jag tycker alltid att berättelsen måste få komma först. Jag har lite svårt själv för när jag läser böcker. Jag märker att okej, här har man bara konstruerat en historia för att få fram en poäng. Och då tycker jag man tappar så mycket. Det måste alltid finnas en god historia i grunden. Sen kan man baka in väldigt mycket.
Hade du en bild av Faye av vad du skulle liksom fylla henne med?
Ja, men det hade jag. Hon var väldigt, väldigt tydlig för mig.
Och hur såg den bilden ut?
Alltså jag hade ju 2 Faye i huvudet. Först hade jag ju den här Faye som man mäter i början, som är precis på botten, som är ganska patetisk faktiskt. Och som man nästan ska känna en liksom frustration och ilska över att man fan ställde det och res på det liksom.
Men också tar
den här skiten. Man fattar samtidigt, man har varit i liksom mikrodelar av de situationerna själv och tagit det, och man förstår varför och hur det blir så. Det är ju ingenting som händer över en natt. Den här nedbrytningen, det är ju det. Utan det är ju liksom så här vardag efter vardag, timme efter timme.
Normaliseringsprocess.
De här små besluten man gör, att backa och liksom låta vara, inte säga ifrån. Det är de som till slut skapar den här liksom så här enorma högen som man inte, eller gropen som man inte kan ta sig ur. Plötsligt så sitter man där och undrar vad fan man tog vägen någonstans. Och det är ju den som är liksom den ena Faye. Och sen såg jag henne som någon slags sån här fågelfenix som bara reser sig ur askan och bara får nog en dag. Som inte pallar att sitta en dag till och gråta ner i en Ben & Jerry-bytta. Inte pallar att tycka synd om sig själv en minut till och börjar bli riktigt jävla heligt förbannad. Och jag kunde nästan se så här hur hon så här rätade på sig, hur hon sträckte på sig.
Och bara smed en plan.
Och bara liksom så här, no mercy, bara bestämde sig för att jag ska krossa den jäveln på alla sätt som går. Och det var så skönt att få gå så långt i den ilskan. Det var otroligt befriande.
Vad säger recensenterna?
Alltså det här är så lustigt. Jag vet knappt liksom hur jag ska formulera det här, för att jag var så inställd på att den här boken inte skulle falla på läppen på kultursidorna. Jag var helt inställd. Jag trodde faktiskt att den skulle bli älskad av läsarna. Det har jag varit ganska säker på ända från början, eftersom jag har älskat den så mycket. Och vi verkar ha väldigt mycket samma smak. Så att jag var ganska säker på att läsarna skulle älska den. Men jag var helt, helt, helt hundra på att recensenterna skulle slakta den.
Varför det?
Ja, men alltså, den är ju ännu längre från det här finlitterära smala som de ofta favoriserar och gillar. Om man tyckte att mina deckare var så här vardagslitteratur och inte speciellt liksom imponerande kulturellt sett, litterärt sett, så är det här ytterligare ett steg bort från det. Jag frossar ju för 17 17, liksom, alltså jag frossar ju i 80-talets glamour, lyx, litteratur. Och jag hade ju inte trott att det skulle gå hem. Så att när de första stora recensionerna kom, DN, Skånska Dagbladet och så vidare, och det var hyllningar, så höll jag på att trilla baklänges.
Men vad skriver de då?
Nej, men DN till exempel, Lotta Olsson, nu kommer jag knappt ihåg, du vet, man blandar ihop dem. Mm. Nej, men hon, jag kommer inte ihåg i detalj vad som stod, men hon tyckte att det var som... Mm. Alltså dels hörde de vad det är jag vill säga med boken.
Och
jag
trodde skrev den innan MeToo?
Ja, jag började skriva. Den var inte klar innan MeToo, men jag började skriva på den. Jag hade idén klar och jag hade börjat skriva på synopset innan MeToo kom. Så det blev en sån bekräftelse av att men det här vill jag ju liksom sätta tänderna i. Och jag trodde inte att recensenterna, jag kanske trodde för lite om dem faktiskt. Jag trodde inte de skulle kunna se bortom den här, liksom, så här glamourfasaden och det här... glättiga too much som också finns med i boken.
Det är väl kanske den kombinationen som är helt perfekt.
Jag tror det. Och jag tror också att de satte den i kontexten av den jag har blivit. För jag har ju blivit väldigt tydlig nu de sista åren i vad jag står och vad jag tycker om saker och ting. Och vad jag vill ta ställning för. Och varit rätt vokal i den debatten. Om jämställdheten. Och jag tror att då såg de också boken i den kontexten. Men de fick en ram, de fick ett sammanhang. Och de förstod att det var genuint. Hade jag kommit från ingenstans och aldrig haft en enda åsikt om det här, så hade det kanske fallit plattare till marken, känner jag. Nu känner man att den här ilskan i boken, den är på riktigt. Mm. För den finns i mina andra kanaler också. Jag har gjort det flera år.
Precis, och nu har vi också hamnat där den sortens historia som du vill berätta har blivit legit. Alltså, nu är det vi har ju fortfarande problemet att när kvinnor berättar om våld och övergrepp, att folk bara, inte tror. Men efter hela MeToo så har vi nosar ändå mer på att...
Det har börjat ändå. Precis. Och jag fick själva grundidén till boken för 10 år sedan. Jag har legat och rullat där i 10 år. Den är väldigt mycket liksom baserad på en honjävels liv och lustar. Jag har liksom lekt med tanken i 10 år att hur skulle en modern kvinna göra det här?
Hur skulle en modern face?
Ja, men precis. Mm. Så att den har ju liksom legat där. Men jag tror att det var meningen att den skulle komma nu. Timingen är ju kuslig på riktigt. Alltså, en bok tar ju liksom flera år att förklara och innan den hamnar i bok. Så att den kom precis nu är liksom bara... Det är kusligt på riktigt. Mm. Och jag tror att hade den kommit för 5 år sedan så hade man inte fattat den på samma sätt.
Jag hade fattat den.
Ja, du men hade gjort det. Men de andra som inte liksom...
Uppar mig själv. Nej, men jag menar med att vi har fått ett mer en generell förståelse för den här sortens ämne.
Ja.
Vad ska man säga? Den är mer allmängiltig.
Ja. Ja, ni fattar, men den har blivit, alltså, den har spridit sig. Det är inte bara... Ja, men lite feministeliten, om man ska kalla det. Jag vet inte vad jag ska hitta för ord, men
du menar mig?
Exakt. Men nu är det liksom också, nu diskuterar man det här vid köksborden i Borås och Fjällbacka och Åmål
och
Strömstad. Alltså det har liksom nått ut i folkhemmet på ett helt annat sätt. Och bara det tror jag kommer att skapa förändring. Och jag tror också att vi har liksom en helt annan generation som är på väg upp nu.
Mm.
Mycket handlar också om hur vi uppfostrar våra barn. Jag har haft mycket samtal med mina tonåringar om det här, både med min dotter och med min son. Och min son till exempel har varit väldigt tydlig med vad jag förväntar mig hos honom som vuxen man så småningom, och hur jag tycker att han bör behandla kvinnor.
Mm.
Så att det är också ett jäkla ansvar vi har, att vi har faktiskt en ny generation som ger lite hopp om förändring.
Mm.
Jag tror att vår generation till viss del och den över till viss del är helt, det är kört lite grann.
Gud, ja.
Alltså, ta till exempel den här Dramaten-debatten som jag var väldigt engagerad i. Det förvånade mig att jag blev så arg och så engagerad. Jag har liksom inte haft... Ja, började med Josefin Nilsson. Och jag blev också väldigt upprörd över hela Dramaten-situationen. Det förvånade mig oerhört, för jag har liksom aldrig haft någon slags nära relation till just Dramaten överhuvudtaget. Men jag insåg att det är ju för att jag älskar ju kulturen. Och jag tycker det är så fantastiskt att vi som människor faktiskt har kulturen. Och att vi prioriterar det. Att vi lägger tid och pengar på någonting som egentligen ligger väldigt liksom högt upp på Maslows behovstrappa. Det är ingenting vi egentligen inom citationstecken behöver. Ändå prioriterar vi det. Och det är det som gör... Ja, vi gör ju det. Och det är ju det lite grann som gör oss till människor.
Mm.
Och jag kände också... när hela det här byken på Dramaten började liksom nystas upp, att men för fan, det är ju vår Dramaten, det är ju min Dramaten också. Mm. Visst, jag springer inte ner trapporna där, för det är inte riktigt, jag är mer en populärkulturslukare, men ändå, jag är stolt över Dramaten, och jag tycker också att får man ynnesten att arbeta på Dramaten,
man kan fan skärpa sig,
och dessutom skattefinansierat, ja, då finns det ett jäkla krav på att faktiskt bete sig som en vettig människa. Och då var det ju jättebra att allt det här blev en debatt och att det blev liksom skitbra. Men så blir man ju ledsen då när vdn Erik Stuböje, tror han heter, fick gå då. Vilket jag tycker är fullt rimligt. Absolut, han är inte den enda vdn som har orsakat det här problemet. Det finns en lång räcka med både manliga och kvinnliga. Också intressant att notera.
Upprätthållare.
Ja. Mm. Men han har ju också varit bidragande. Och nu är det han som sitter, så att det var högst lämpligt att han fick gå. Och då hände ju det här med att först Lars Norén som går ut och rasar. Och bara, det är en skandal. Och det är hemskt att Dramaten ska på det här sättet.
Alltså man
bara,
lever han ens, var min första tanke.
Var var din upprördhet när kvinnor inte kunde känna sig trygga på Dramaten? Det var rätt klädsamt med den upprördheten över det stället. Och då ska vi inte ens prata om det här jäkla debattbrevet. Tackbrevet till Erik Stuböj som 50-någonting skådespelare och medarbetare på Dramaten skrev under. Där de skrev ett långt brev om den här fantastiska Erik och hur mycket han har gjort för dem. Och det radades upp vad han har gjort för Dramaten och hur fin och snäll människa han var. Och jag kände hela tiden att det är mycket möjligt, till och med mycket troligt, att alla de sakerna i det brevet stämmer. Han kan ha varit världens finaste människa, vän, pappa, son, bror,
men
det tar inte bort det faktum att kvinnliga medarbetare har inte varit trygga på sin arbetsplats. Mm. Han har känt till det, han har inte agerat. Det är liksom inte så att det kan nollas av att han är en schysst polare.
Nej.
Eller gjort fina uppsättningar på Dramaten.
Who cares?
Vem bryr sig? Mm. Man måste i första hand se till att medarbetarna är trygga. Och jag vill bara säga att alltså, Julia Duvenius har ju varit fantastisk i den här debatten.
We see you, Julia Duvenius. Och Josefin, we see you in heaven.
Oh,
alltså.
Ja. Oh,
fan,
ja.
Vad vi ser
hon satt
dig.
Hon startade ju det här. Mm. Och jag får så här, jag får rys. Jag och min dotter var ju på ljusmanifestationen. Och det var så fint. Det fanns ingen... Det fanns inget fult, aggressivt. Det var ingen pöbel med högafflar. Det var människor som samlades med tända ljus och lyssnade till hennes musik och samtalade lugnt och stillsamt. Mm. Och sände en väldigt stor och kärleksfull tanke till en människa som många av dem inte känt men som har en relation till genom musiken. Eller berörts.
Precis.
Av dokumentären blir, som människa.
Hon blir ju också representant för alla andra kvinnor som har levt i den här, liksom, de här relationerna och som har, alltså, man säger ju att liksom, typ 17 kvinnor varje år blir mördade av någon man i nära relationer, men då räknar man ju inte självmorden.
Nej.
Eller sådana här dödsfall, så när man dör många år senare av
mörkertalet,
precis,
är ju väldigt
eller liksom,
stort.
Folk som dör i missbruk för att de liksom tvingas missbruka för att orka överleva.
Eller lever med skador för resten av livet.
Nej.
Nej, så att det finns ju fortfarande oerhört mycket kvar att göra. Men det är ibland så här, två steg framåt, ett tillbaka ska jag känna så. Och sen också det här diskussionen som hela tiden kommer upp om att ja, men nu har väl ändå MeToo gått långt. Och ja, de är hysteriska, de här kvinnorna. Och det är pöbelmentalitet och det är drev och hit och dit. Förlåt, vi har faktiskt rätt att vara förbannade.
Men också bara...
Och
ja,
ingen ska hängas
hysteriska.
Ut. Ingen ska hängas ut. Jo, men vänta nu. Om man har agerat på ett visst sätt, då får man väl för 17 också ta ansvaret.
Också bara, är det så fel om vi är hysteriska?
Ja.
Vi lever det här jävla förtrycket hela tiden. Låt oss vara lite fucking hysteriska.
Och hur,
då kan ni gå och kolla på er fotboll.
Och jag menar, historiskt sett, hur tror man att det har åstadkommits förändring? Det var inte lagligt för Rosa Parks att sitta kvar på den där bussen på den vita platsen. Alltså, det var inte lagligt. Hon bröt lagen. Så att det är lite så här... Det är lite så här elitistiskt, kan jag tycka, och lite självgott det här att säga att jo, fast vi ska följa publicistregler och vi ska följa de lagar och regler som finns. Och jo, men det kan man sitta och pösa och säga från en privilegierad position. Mm. Det är klart att man då inte tycker att det finns någon anledning att bryta reglerna. För man själv sitter rätt gött där liksom.
Och jag menar, det är ju vi kvinnor som tjänar på att bryta reglerna. Så att vi får lite...
Ja, men männen tjänar ju på att vi håller oss i ledet.
Ja, ja, men det har vi aldrig gjort, Camilla.
Nej.
Vi har ju aldrig hållit oss
i
ledet.
Jag gjorde det fram till 40.
Ja, jag gjorde
nu det. Så tar jag igen det med råge. Ja, jag
vet inte vem det är som ringer där. Men Camilla, nu har vi pratat så länge. Det så här är det jämnt med dig, att tiden bara rinner iväg.
Ja, men det är så kul.
Har du börjat skriva andra boken?
Ja, jag började skriva på den.
Hur många sidor ungefär? Så kanske det inte funkar.
Nej, jag har mer börjat skriva på skelettet.
Oh, för fan.
Men jag kan droppa en liten grej. There will be lesbian sex.
Mm, jag visste det.
Ja.
Ring mig om du behöver lite tips.
Jag ringer.
Du har lyssnat på Under huden tillsammans med mig, Kakan Hermansson, och
Camilla Läckberg.
Camilla fucking Läckberg. Tack för att du kom.
Under huden med Kakan Hermansson. En podd från L.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.